Jag vill börja med att läsa ur Galaterbrevet, första kapitlet, sjätte versen. Paulus skriver: jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd för ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Det är bara några som ställer till förvirring bland er och söker förvränga evangeliet om Kristus. Jag försäkrar er bröder, längre ner i vers 11, det evangelium som jag har förkunnat är inte något mänskligt påfund. När man läser biografier över stora och betydelsefulla och framgångsrika människor, det kan vara författare, vetenskapsmän, musiker, uppfinnare eller skådespelare, eller vad de än är, så märker man att man ägnar mycket tid åt deras barndom, deras uppväxt, ungdomsåren, de första stapplande stegen, den enkla begynnelsen, kampen för att få en utbildning och för att övervinna alla de hinder som låg i vägen för att en ung, ambitiös pojke eller flicka ska komma in på den bana som sen skulle leda fram till de stora framgångarna. Men när vi vänder oss till skildringarna av Jesus från Nazaret och hans liv, då märker vi till vår förvåning att författaren lägger inte tyngdpunkten på det här allra första, de stapplande stegen, barndomen. Nej, det är hans sista vecka som han poängterar, och den sista dagen i hans liv och de händelser som inträffade då. De där tidiga åren som så många läsare är intresserade av att få veta lite mer om, de förbegås nästan med tystnad. Det står lite grann nämnt i Lukas om hans övernaturliga födelse, om hans besök i templet som 12-åring när han visar prov på en gudomlig vishet som förvånar de laglärda. Och det står också nämnt lite kort att hans barndom var som alla andra barns uppväxt. Ett helt normalt barn och barndom hade han. Sen är det tyst ända fram till hans sista 3 år. Och varför är det så att författarna i Nya testamentet lägger tyngdpunkten på hans sista 3 år? Och framförallt på hans sista vecka? Jo, det har att göra med hans uppdrag. Johannes döparen pekade på honom och sa: där är Guds lamm, han som ska ta bort världens synd. Han var den som skulle erbjuda en tvivlande, upprorisk och resignerad mänsklighet förlåtelse, inre frid, räddning och evigt liv. Därför ägnar författaren till de 4 evangelierna särskild vikt åt hans sista 3 år och hans sista vecka och hans sista dag. Matteus, han ägnar 15% av sitt evangelium åt att beskriva den sista veckan, fast det var 156 veckor att välja på, så är det den sista veckan. Och tittar vi i Johannes evangelium så ägnar han särskild vikt åt att skildra Jesus som vår ställföreträdare, som vår försonare. Så han utelämnar barndomen helt och hållet och går direkt in i den här offentliga sista verksamhetsperioden på 3 år. Han nämnde bara kort om att Jesus fanns för allting annat, att han blev människa och kom hit och levde som en av oss. Sen ägnade han halva sitt evangelium åt att presentera den sista veckan och händelserna som inträffade då. Markus ägnade bara de 3 åren åt sitt evangelium. 10% av Matteus evangelium ägnas åt den sista dagen, korsfästelsen, lidandet, uppståndelsen och det som hände efter också. Därför så är det ju omöjligt att läsa Bibeln och inte se detta, att korset har en central och avgörande plats i Nya testamentet. Passionshistorien är det allra viktigaste i hela Bibeln. Paulus skriver i sitt brev till Korint Bland det första jag förde vidare till er, det var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen. I enlighet med skriften. Det var hörnstenen i Pauli undervisning. Det var kristendomens kärna. Och han sa när han kom till Korint, det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Så sa Paulus och så skrev Nya Testamentets författare. Men när vi nu tittar oss omkring i vår samtid så märker vi något väldigt märkligt. Det finns en grupp moderna teologer, präster och förkunnare som inte vill veta av budskapet om korset. De gör uppror mot gamla klassiska kristna begrepp som försoning, offer, ställföreträdande lidande. Sådana uttryck är oacceptabla för dessa teologer. Och visst vill vi hitta nya uttryck för gamla ord. Det gör jag gärna. Men det enda tänkbara evangeliet för den kristna församlingen, det bygger på att det var en annan som dog för våra synder. Och ett evangelium som utelämnar korset, där Guds son dog en verklig fysisk död som Guds lamm, det är inget äkta evangelium om man inte har det med. Det är inte möjligt att läsa Bibeln utan att se att offerlammet i Gamla testamentet, precis som Nya testamentets lamm Jesus, fick ingen verkan förrän han hade fått ge sitt liv och spilla sitt blod. Och i Uppenbarelseboken kallas Jesus 27 gånger för lammet. Och han uppfyllde i minsta detalj förutsägelserna i Gamla testamentet om hur han skulle dö. Och när han hängde på ett träkors och led med fysisk smärta och gav sitt liv och sitt blod för mänskligheten, så var det med ett syfte. Det var för att rädda världen från sina synder. Något annat evangelium känner inte Bibeln till. Paulus beskriver i Romarbrevet så här: han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. De här orden är svåra att missförstå. Och de teologer som predikar en Kristus utan korset, de tolkar de här orden på ett förvrängt och missvisande sätt. Jag ska ta ett exempel, en bild, för att visa vad jag menar. En del är uppfödda på landet, andra har tillbringat mycket tid ute i naturen och skogen. Ibland kan man hitta ett bo med ägg i. Och till det yttre ser äggen helt perfekta och oskadade ut. Men när man plockar upp dem och tittar på dem så ser man att det har varit fram en äggmarodör. En hermelin som har gnagt ett hål i äggen och sugit ut innehållet i dem. Så där ligger bara tomma skal. På samma sätt så finns det människor som tar upp ett gammalt kristet uttryck, tömmer det från allt sitt innehåll och suger ut det, tar bort skönheten i det kristna uttrycket, och så erbjuder man det tomma skalet och säger att deras idéer är lika sanna som de som finns i Bibeln och i klassisk kristen tro. Men i verkligheten är det bara tomma skal. Innehållet är borta. Ett sådant exempel på en andlig hermelin är den biskop som har blivit inbjuden till Sverige för andra året i rad till riksmötet i Västerås. Världens fest heter mötet. Och hans bok översatt till svenska kommer ut på Verbum nu i höst. I ett helt kapitel så ägnar han tid åt att gå mot tron på Jesus som världens räddare. Och han säger så här: vi behöver ingen räddare. För Adam och Eva har aldrig funnits. Vi har blivit till genom en utveckling. Det har aldrig varit något syndafall. Så därför är inte människan född i synd. Och hon behöver inte få sina synder borttagna. Och så fortsätter han. Allt sånt som försöker få oss att tro på försoningshandlingar, offer och berättelser om gudomliga ingripanden, det är nonsens. Vi måste befria Jesus från rollen som vår räddare och hitta ett nytt sätt att tala om det. Han gör anspråk på att vara troende om än i ett främlingsland, som man säger. Ändå förnekar han alla klassiska kristna läror som kyrkan i alla tider fram till nu har trott på. Och det mest ögonfallande i hans bok är att han förnekar just Jesu död på Golgata som en räddningsinsats för mänskligheten. Och ändå nämns den här läran på 300 ställen i Nya Testamentet. Så viktig är den. För korset är kristendomens centrala tema. Hela Nya Testamentet skulle kollapsa om vi tog bort korset. En kristendom utan kors är ingen sann kristendom. Det var ju helt enkelt den platsen där Jesus valde att uppfylla sina syften och sina planer med människan. Bibeln är ju att det är vi människor och inte Gud som har felat. När vi människor normalt hamnar i en konflikt, då är det ju en tradition att det är den förfördelade parten, den som har blivit utsatt för en oförrätt, som kan ställa villkorna, som kan tala om hur det ska gå till och hitta en lösning på konflikten. I Bibeln har Gud dragit upp riktlinjerna för hur den här försoningen ska gå till. För det står ingenstans att Gud behöver bli försonad med oss människor. Det är tvärtom. Det är vi som har felat och det är vi som behöver bli försonade med Gud. Ändå så är det så i den här konflikten att det är han som har betalat priset. Det är han som har offrat sitt liv på sin egen son. Och det är han som har bevisat sin kärlek till oss. Fast det är vi som har felat. Så han erbjudit kärleksgåvan och försoningsgesten. Så det enda vi behöver bidra med det är att acceptera de här villkorna som han har ställt upp. Och som Bibeln gång på gång understryker. Som apostlarna gick ut i hela världen och förkunnade om. Att det var en annan som dog istället för oss. Det var en annan som tog straffet på sig. Det som vi människor egentligen skulle haft. Den oskyldige bar de skyldiga straff. Det var ingen lätt väg han fick gå, Jesus från Nazaret. Han kom ju till en värld där lidande och nöd var mer regel än undantag. Han tillbringade sitt liv i ett ockuperat land som våndades och led under den mäktiga romerska staten. Och sin ungdomstid ägnade han åt hårt dagligt arbete som hantverkare, som snickare. För han valde att växa upp i en enkel arbetarfamilj. Och från allra första stund när han började sin offentliga verksamhet så var människor mot honom. Ända till dess han avrättades. Han mötte motstånd från olika människor. Han hade inte många vänner bland de rika och inflytelserika i samhället. Det var de fattiga som slöt sig till honom. Och som lyssnade på honom. De mest tongivande representanterna från kyrkan och staten, de sökte hela tiden efter tillfällen att sätta dit honom. Det var inget behagligt och enkelt liv han valde att leva. Vissa dagar så avstod han från det allra nödvändigaste. Och andra nätter så hade han ingenstans att vila sitt huvud ens. Utan han fick ligga på bara marken. Han var verkligen Herrens lidande tjänare. Föraktad. Övergiven av alla, som det står i Jesaja. Men samtidigt ska vi inte glömma att det var planerat att det skulle bli så. Han önskade sig ingen ovänskap med människorna. Men Jesus visste att det gick inte att vara på samma våglängd med en människa som var fylld av egoism och synd. Han visste redan innan han kom till jorden vilka svårigheter som väntade. För eftersom han var Guds son så visste han vilka tankar och motiv som fanns inne i varje människa. Han valde ju själv också vilken familj han skulle växa upp i. Han skulle ju kunna ha valt att växa upp i en rik, inflytelserik härskarfamilj och fått en behaglig uppväxt, en privilegierad uppväxt. Men då hade han förlorat den här enkelheten, folkligheten som har tilltalat människor över hela världen. Människor i olika ställningar av olika klasser. Men den stora tragedin i Jesu liv, den finns inte i sättet han levde sitt liv på. Och hans oerhörda lidande, det är inte heller i första hand knutet till korset och lidandet där. För Jesus var korset inte i första hand en symbol för en motgång, utan för triumf och seger. Det var ju just där han uppfyllde allt och besegrade fienden. Den stora tragedin skriver Johannes om. Han skriver så här: han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Av någon märklig anledning som vi kanske inte alltid har så lätt för att förstå, så har Gud alltid älskat Israels folk. För flera tusen år sedan så valde han ut just det här folket till att bli det utvalda folket. Till att bli det folket som skulle bära vidare budskapet om Guds namn, storhet och makt. Och varje löfte som Gud gav till Abraham, det måste uppfyllas genom det här folket. När Jesus blev människa så uppfyllde han förutsägelserna om den här räddaren som skulle komma. Som skulle vara född i Judas stam och född av Davids släkt. Och då blev han ett med Israels folk. Han fick leva ett liv som jude bland andra judar. Därför var det hans egna som inte tog emot honom. Det var till dem han kom och det var de som avvisade honom. Men det var ingen missräkning för Jesus. Han var beredd på det. Han visste vad som väntade. Men däremot så sörjde han och grät över deras ställningstagande när de avvisade honom. Han kände ju till Jesaja 53. Och han visste att det var förutsagt att folket skulle vända honom ryggen. Att han skulle bli föraktad och övergiven. Så därför var det ingen missräkning. Det allra viktigaste syftet med Jesu liv, det var att dö på korset och att rädda en förlorad mänsklighet. När han blev förhörd av Pilatus så sa han: jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak. Av en enda anledning kom han hit i världen. För att ge sitt liv för oss människor. Vilket uppdrag och vilken osjälvisk kärlek. Att göra något för andra, att leva för andra, att dö för andra. En dag så lät han sig frivilligt bli bunden, pryglad, slagen av romerska soldater. För honom så var det en fråga om han eller vi. Och då valde han att gå igenom det. En dag så lät han av människor spika upp honom på ett kors som bestod av två tvärlagda bjälkar av trä. Där hängde han i timtals och genomled en smärta och en ångest som vi inte riktigt kan sätta oss in i. Men bara tanken kan få oss att rysa. Ett enda ord från hans läppar så skulle han kunna varit fri. Han hade inte behövt att bära allt detta. En enda tanke så skulle alla spikarna vara borta. Men han valde frivilligt att göra detta. För han var född till detta. Det var hans uppdrag. Att dö för att vi skulle få liv. Egentligen så stod ju Gud inför ett etiskt dilemma, som vi brukar säga idag ibland. Hans starka känsla för rätt och sanning gjorde ju att han kunde inte släta över människans synd och säga att det gör inget. Vi bryr oss inte om det. Men samtidigt skulle hans känsla för rätt och sanning förenas med hans kärlek till människan. Han vill ju människans bästa. Och det är just då som Jesus kom in i bilden, hans son. Han tog brottslingens plats. Gud sa, du är skyldig till människan, men jag låter min son ta straffet. För några år sedan så berättades det om en domare i Boston som hamnade i en sån här situation. Ett etiskt dilemma, därför att han hade dubbla lojaliteter på två olika områden. Han stängde en dag domstolen med en uppgiven suck. Och så sa han lite utanför protokollet, jag är så trött på alla de här fortkörningsförseelserna. De är alldeles för många och människorna tar alldeles för lätt på dem. Nej, när jag öppnar domstolen imorgon, då ska den första person som blir tagen för fortkörning få en dag i fängelset som straff. Nästa dag så ville det sig inte bättre än att den första person som åkte fast var domarens egen fru. Nu stod han ju inför ett delikat problem. Han hade dubbla lojaliteter mot den här kvinnan. För det första så var kvinnan hans fru. Och för det andra så var han hennes domare. Om han hade valt att se mellan fingrarna och säga, ja, det gör inget. Strunt i det. Då hade hans domarheder fläckats. Det hade varit detsamma som han hade sagt att det där jag sa igår, det gällde alla utom min fru. Men domaren skulle också kunna vara den här hårdnackade juristen som bara kallt konstaterade, jag struntar i att det är min fru. Hon får sitta en dag i fängelse ändå. Om han hade valt att agera så, då hade han behållit sin domarheder och ingen hade kunnat anklaga honom för att fuska med rättvisan. Men han hade fått problem med sin fru, det är jag säker på. Domaren valde då istället att lösa det här dilemmat och problemet på ett klokt sätt. Han dömde frun till en dags fängelse. Men så sa han att jag sitter av det själv. Då uppfyllde han sina förpliktelser mot sin fru samtidigt som han behöll sin heder som domare. Och det är det här som Paulus kallar för att bli frikänd genom Kristus. Gud har en dubbel relation till oss också. Han är både vår far och vår skapare. Han är både kärlek och helig. Och universums högste domare. Om Gud hade straffat och dömt alla skyldiga, då hade han varit en rättskaffens domare. Men han hade varit slut som vår far. Men om han hade sagt så här, det spelar ingen roll vad människorna har gjort, jag ser mellan fingrarna på deras brott, då hade han varit slut som domare. Och förtroendet helt förbrukat. Nu valde han istället att fastställa domen. Människan är skyldig, men jag stiger ner och tar straffet själv genom min son. Det är detta som är kristendomens kärna. Att en annan dör för oss. Den oskyldige tar vår plats. Han betalar vår skuld. För så mycket älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. För att vem som helst som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Amen.